välkomna till skräckturnén med Julia och Elin.
Hej!
Idag ska vi prata om okända och kända mördare.
Ja.
Så vi ska ta upp, inte som förra gången där vi bara tog en var, utan nu ska vi faktiskt ta två var. Så två okända och två kända mördare.
Mm.
Och vi har fått lite konstruktiv kritik om att vårt ljud inte alltid låter så bra.
Nej, men vi har en ganska, inte en bortförklaring, men ändå en förklaring.
Det är... I alla fall just nu.
Ja.
Det är... Vi har bunkrat upp oss i mitt rum och lagt filtar överallt. Det ska låta så mycket. Ja. Men vi har nu senaste timmen behövt skjuta upp poddinspelningen. För att de håller på att sätta ut julstjärnor precis utanför mitt fönster.
Så vi... om det låter så är det på grund av det. Det är inte vårt fel.
Nej, och vi har skjutit upp det för länge nu så ja. Vi måste spela in.
Yes, och vi har ju liksom inte så här... jättefin utrustning och sånt där ännu i alla fall.
Nej, precis.
För vi har ju fortfarande en tight budget.
Exakt.
At the moment. Men vi tar till oss det. Det är jättefint att ni hör av er. Det uppskattar vi verkligen.
Precis. Och ni får säga till också om det här hörs för mycket.
Mm.
Om ni tycker att det liksom låter för mycket i det här avsnittet också.
Mm.
Men som sagt, vi ber om ursäkt om det låter lite brummet i bakgrunden. Men ja. Förhoppningsvis så låter det inte så mycket.
Nej, och de borde sluta snart för att de är ju klara egentligen, men de envisas ändå.
Det där hörde ni definitivt. Ja. Ja, det är så när man bor mitt i stan någonstans, att det finns lite ljud runt omkring. Man kan inte utesluta det helt.
Nej.
Men vi kör på ändå. Vi hoppas att, att det är okej.
Och att vi får typ prata högt. Precis. Och typ skrika.
Ja. Men ska du börja då?
Ja, vi tänkte börja med de ökända mördarna som de flesta av er borde känna igen ändå.
Mm.
Och den jag tänker berätta om heter Rodney Alcala.
Ja.
Och för ett tag sedan så la vi ut lite så här, inte fun facts, men lite snabbfakta om ja, men, alltså, skräck- och mordrelaterade saker. Och då la vi ut om just honom. Han kallas ju The Game Show Killer.
Mm, precis.
Ja.
Kom ihåg att du lade ut något om det.
Precis. Så vi kör igång då.
Ja, kör.
Som sagt, han heter ju Rodney Alcala. Han föddes i Texas i augusti 1943. Han växte upp med en ensamstående mamma och sina systrar. Oklart hur många det var. Vid 12 års ålder flyttade familjen till Los Angeles. Och... År 1964 blev han diagnostiserad med allvarlig antisocial personlighetsstörning. Eller ja, det var svårt att översätta just det.
Typ som John Wayne Gacy.
Ja, exakt.
Ja.
Mm. Och det gjorde att han fick lämna armén som han gick med i som 17-åring. Och efter avhoppet började han studera på UCLA School.
Ja.
Alltså UCLA, School of Fine Arts, och tog examen 1968. Samma år som han kidnappade, våldtog och strypte sitt första offer. Och det här var 8-åriga Tali Shapiro. Han hade lurat med henne i sin bil och kört hem till sig där han slog och våldtog den stackars flickan. Och ett vittne hade faktiskt sett Rodney gå iväg med flickan och tyckte att det inte var någonting som... Det stämde liksom inte. Så de hade ringt polisen samtidigt som han då hade följt efter bilen på sin motorcykel. Och när polisen kom till platsen så låg Tali på köksgolvet i en pöl av blod. Och de antog då att hon liksom är antagligen död. Så att de gick runt i huset och undersökte. Och sen när de kom tillbaka till köket där hon låg så såg de att hon försökte chippa efter luft. Så att hon levde fortfarande. Och då blev liksom fokus på henne. Och då kunde Rodney smita ut genom bakdörren. Så han kom undan med det.
Överlevde hon?
Hon överlevde.
Åh, tur.
Ja.
Stackars flicka.
Ja, verkligen. 8 år bara. Ja, för fan. Men tack vare då att polisen befann sig i hans hus så kunde de ju snabbt identifiera honom och efterlysa honom. Men Rodney flydde till östkusten och skrev in sig på NYU Film School och använde sig av ett eller av ett annat namn, John Berger.
John Berger
med ett E, inget U.
Wow.
John Berger, jättefint namn tycker jag. Under somrarna jobbade han på Arts Camp for Children, alltså ett läger för barn, och det var endast för flickor, passande nog, i New Hampshire. Men efter att två flickor från det lägret hade fått syn på en sån här efterlysningsaffisch på honom, så hade de känt igen honom. Och 1971 var det här. Och då hade de kontaktat polisen och då kunde de gripa Rodney. Och i samband med det så flyttades han då tillbaka till Kalifornien. Men då kan man ju tänka, ah, vilken lättnad.
Mm.
Men det blir tyvärr inte så långvarigt. För när Rodney ställdes inför rätta kunde inte domen, de kunde inte fälla honom.
Nej.
För att Talia och hennes familj hade flyttat tillbaka till Mexiko, deras hemland. Och föräldrarna vägrade att Talia skulle vittna.
Ja.
Man kan ju förstå det. Men eftersom huvudvittnet inte var där och kunde vittna så kunde de ju heller inte fälla honom. Så då gick de istället med på en så här plea deal. Och det är ju när när åklagaren går med på att om den misstänkte erkänner så får den ett lägre straff.
Ja.
Och det finns ju inte här i Sverige, men det är ju väldigt vanligt i USA. Och detta resulterade i att Rodney var ute efter 3 år.
3 år?
3 år. På grund av bra beteende och hans förmåga att charma.
I USA?
Ja.
Va? Vad är det här?
Alltså... Jag vet inte, det här är helt sjukt i huvudet. Alltså.
Shit.
Men han åkte in igen efter att en flicka kom fram och berättade att hon blivit kidnappad av honom. Och att han gett henne Mariana. Men han var ute igen efter 2 år. Och då är vi framme vid 1977. Jill Barcom är 18 år och hon faller offer för Rodney. Hon blir först slagen i huvudet med en sten. Och våldtas sedan innan han stryper henne till döds med hjälp av hennes skärp och ena byxbenet. Och han dumpar kroppen i ett bergsområde nära Hollywood. Samma år så mördar han även den 27-åriga sjuksköterskan Georgia Wickstead. Hon blir då först sexuellt utnyttjad med en hammare.
What?
Och med den här klosidan, du vet, som hon drar ut spikar med, så slår han henne i huvudet. Och sen stryper han henne som att inte det var nog, liksom. Sen stryper henne med en nylonstrumpbyxa och lämnar henne kvar i sin lägenhet. Alltså i hennes lägenhet.
Oh my god.
Ja. Usch. Vidrigt. Och sen mitt i hans liksom murder spree här så är han med i 1978 som vi nämnde, med i datingprogrammet The Dating Game. Och programmet gick ut på att en man eller kvinna, och det var en kvinna i det här fallet, som ska välja mellan 3 kvinnor eller män, och så var det män i det här fallet. Efter att ha ställt valfria frågor till deltagarna utan att liksom se dem, för det är en vägg emellan. Och Rodney var en av de här 3 männen då som hon valde.
Var han under, han var väl inte sitt riktiga namn? Det var ett fejknamn, eller?
Nej, de sa Rodney Alcala. Så han använde sitt riktiga namn. Men jag fattar inte varför ingen typ kände igen honom.
Ja, han...
Jätteweird, jag fattar verkligen inte.
Alltså det är ändå 79, så det var ju inte som att... 78. Var på nyhet, ja, 78. Alltså det var inte som att det var på nyheterna såhär... Ja, den här personen är farlig.
Men... Nej, inte då, men man borde ändå typ känna till, tycker jag.
Ja. Jättekonstigt. Man måste göra en background check på folk som ska vara med. Alltså...
Man tycker ju det. Men konstigt. Tydligen gjorde de inte det på den tiden.
Nej, kanske är svårt också.
Ja. Men då den här tjejen valde då honom att gå på dejt med. Men vi skrev ju i på vår story där när vi skrev om honom att hon ställde faktiskt in den här dejten precis innan. Mm. Så att de hann liksom inte träffas.
Nej, för annars... hon tyckte hon var obehaglig, eller hur?
Ja, det var någonting som var lite fel liksom.
Han var, alltså hon tyckte att han var lite konstig.
Mm.
Gud vad bra att hon gjorde det.
Så jävla, för annars skulle hon kunna vara ett offer.
Ja.
Säkert. Men det här klippet finns ju på YouTube att kolla på om man är intresserad.
Oh, gud. Jag har hört folk säga att han, att de tycker att han är snygg.
Ja.
Alltså att han är så charmig. Jag ser inte. Jag förstår inte. Det är samma sak som med Ted Bundy. Jag fattar inte vad folk ser. Jag tycker inte han var stilig.
Nej.
Jag tycker han var sliskig.
Nej men precis, nej jag tycker inte heller det. Men alltså med Rodney kan jag ändå förstå att så här, men han var lång. Han var liksom stilig ansikte liksom.
Han hade jättefult hår. Han hade typ långt
70-tals hår.
Ja exakt, och han var, jag tycker inte han var snygg.
Nej han är inte snygg när man vet vilket han är jävla liksom, monster han är
men. Exakt, men det är det, han är inte min typ heller.
Nej
så, men, men han, speciellt när man vet att han har våldtagit kvinnor. Ja, då är det ja.
Nej fy fan. Oj, vad visar. Eller jag. Okej, men i juni 1979 så begick Rodney då 3 mord till.
Mm.
Och den första var på den 33-åriga sekreteraren Charlotte Lamb. Han ströp henne med hennes egna skosnören. Och lämnade henne i tvättstugutrymmet i El Segundo lägenhetskomplex. Alltså, antagligen där hon bodde.
Mm.
Och nästa offer var Jill Parenteau, tror jag man säger. Som han ströp ihjäl med antingen en sladd eller någon form av nylon, kan vara strumpbyxa eller någonting. Det var oklart. Och här kunde han kopplas till mordet tack vare att han lämnat en blodfläck när han kröp in genom fönstret. Så han hade antagligen skurit sig på någonting.
Mm.
Så att han hade lämnat blod. Men han blev åtalad för det. Men av någon anledning så lades fallet ner. Och det sista mordet skedde på, det här är jättehemskt om jag ska bara varna. Det sista mordet skedde på 12-åriga Robin Samso. Och då ska han ha gått fram till då Robin och hennes vän på stranden. Och så bad han dem posera för bilder. Och efter ett tag kom en granne fram och frågade så att allt var okej. Och efter det så gick flickorna därifrån. Men senare samma dag så han hade då följt efter Robin. Och då hade han följt, eller han följde henne när hon cyklade. Hon var på väg till en skoldans. Och då kidnappade han henne. Och mördade henne. Och dumpade henne i ett bergsområde även där. När man hittade kroppen var den så himla skadad av diverse djur. Och hennes framtänder hade blivit utslagna av Rodney. Vidrigt. Så vad fick det här kräket för straff kan man ju undra. Det visade sig att Rodney hyrde ett förråd i Seattle där massor av bilder på unga flickor och kvinnor hittades. Även ett par örhängen som då hade tillhört Robin Samso hittades där. Men det skulle ta 3 rättegångar innan han kunde dömas till dödsstraff år 2010 för alla 5 morden. Och Rodney sitter idag på San Quentin Prison. Han är 76 år gammal.
Han lever fortfarande alltså?
Ja.
Oh, shit.
Och han sitter på death row.
Ja, så han ska bli avrättad.
Ja.
All right.
Mm.
Jesus.
Riktigt monster.
Ja, gud. Alltså, han är en av de kända mördarna på grund av att han var med i det där dating-programmet.
Ja, men precis. Det har blivit en grej.
Det är helt sjukt egentligen att han liksom, när han sitter där, det hade varit en grej om han liksom begick mord efter det. Men, och att ingen, eller att han har gjort det innan men ingen visste om det. Men han hade begått mord som folk vetat om att han har gjort innan.
Ja, precis. Det är det som är, han hade ändå suttit inne.
I fängelse?
Ja,
right.
Innan alltså, datingprogrammet.
Det är helt sjukt. Ja. Stackars, vilken tur att den här kvinnan ställde in dejten, annars var hon i trouble. Ja, men nästa person som vi ska prata om då är faktiskt självaste Boogeyman, kan man säga.
Eller
typ personen som Boogeyman baseras på. Han är en man vid namn Hamilton Howard Fish. Har du hört det namnet förr?
Alltså jag känner igen det, men jag kan inte...
Han har ju ett annat namn som han är mer känd för. Som jag ska säga alldeles strax.
Mm.
Men han föddes i alla fall den 19 maj 1870 i Washington DC.
Mm.
Och han har faktiskt väldigt många smeknamn. Han kallas The Grey Man, The Werewolf of Wisteria, The Brooklyn Vampire, The Boogeyman. Men han är nog allra mest känd som seriemördaren Albert Fish.
Mm.
Och början av hans liv var väldigt tragiskt, så som många seriemördare. Hans pappa dog när han var bara 5 år gammal. Och på grund av att hans mamma var väldigt psykiskt sjuk, så var han tvungen att sätta sig in på ett barnhem. Hon kunde inte ta hand om honom. Och han har faktiskt en väldigt lång familjehistoria av psykisk ohälsa. Hans morbror ska ha blivit diagnostiserad med mani. Hans bror blev skickad till ett mentalsjukhus när de var unga. Och hans syster också. Så att det är väldigt mycket historia.
Oj.
Och han har även andra släktingar som har blivit som har lidit av såna här olika sjukdomar.
Mm.
Och hans mamma hade då svåra hallucinationer. Och på det här barnhemmet så blev han väldigt brutalt misshandlad av barnskötarna. Och alla andra barn också. Men det sägs att Albert faktiskt tyckte om att bli slagen. Och att han såg fram emot det. Han sa till de andra barnen att ja, men jag vill inte att vi blir slagna.
Men
så. Så de andra märkte att det var något konstigt med honom. Och när han blev 9 år så blev hans mamma faktiskt bättre. Hon kom ut från mentalsjukhuset och hon hämtade honom så att han skulle få börja skolan. Och under senare tid när man frågar honom om hans erfarenhet på barnhemmet så har han sagt följande: I was there till I was nearly 9 and that's where I got started wrong. We were unmercifully whipped. I saw boys doing many things they should not have done. Så säger han liksom att han blev otroligt misshandlad här, andra pojkar också. Och att på grund av den här misshandeln så blev de nästan lite immuna mot det. Liksom. Så att han hade ju börjat fel genom att hans föräldrar hade liksom haft traumatiskt familjeliv.
Mm.
Men också att han blev så brutalt misshandlad. Liksom. Det var inte bra för honom, så att säga.
Mm.
När han flyttade hem till sin mamma så dröjde det inte länge innan han inledde ett förhållande med en annan pojke. Som introducerade honom, det här är väldigt konstigt, till att dricka urin och äta avföring.
What?
Så då tänkte jag att han var 15, han var yngre än 15 år här.
Men varför skulle man göra det för?
Jag vet inte, för skojs skull.
För att det smakar så gott.
Jag vet inte, jättemärkligt. Och när han blev 15 så flyttade han från sin mamma. Han flyttade runt i massa olika ställen och provade olika saker. Och han var faktiskt 15 år när han tog ett jobb som prostituerad. Och han började genom detta yrke liksom begå övergrepp på yngre pojkar.
Oh.
Så han började våldta folk. Och han hade ju en attraktion till andra män. Han lurade hem dem till sitt hem. Och sen torterade han dem på massa olika sätt. Och en av hans favoritsätt var att piska dem med en paddel. Där han hade hamrat fast massa vassa spikar. Det var hans favoritsätt. Han våldtog dem och sen slutade det oftast med att han mördade och styckade dem. Och ibland även åt dem.
Nej.
Ja, det är därför han kallas vampyr.
Men och så vidare. Slut.
Han gifte sig 1898 med en 9 år yngre kvinna. Och tillsammans fick de 6 barn. Och det här var när de bodde i New York. Och enligt Alberts barn så var han väldigt snäll. Han var aldrig våldsam mot dem under deras första år i livet. Men sen när de blev lite äldre så rymde Alberts fru med en annan man. Hon rymde från honom. Och lämnade honom med hans barn. Och då ska han ha förändrats och blivit mycket mer våldsam. Nu tvingade han plötsligt sina barn att smiska honom med den här spikspetsade padden.
Så
de fick smiska honom. Och han utvecklade även ett intresse, alltså från sin våldsamma bakgrund, så utvecklade han ett intresse för sadomasochism. Vilket är ett förhållande mellan två personer där sadism och masochism finns representerade. Och han njöt även av att sticka nålar i sitt könsorgan och skicka bizarra brev till änkor som hade lagt upp kontaktannonser i tidningarna. Och de här breven ska varit så grova att de inte offentliggjordes förrän i rättegången när de ville döma honom.
Men vad hade han skrivit?
Väldigt så här beskrivande saker av hur han ville liksom våldta dem och tortera dem och sånt där. Så det var ganska grova saker. Och det är osäkert så här, man vet inte exakt under vilka år han begick sina mord, för att man har liksom inte kunnat etablera liksom exakt vilka människor han har dödat och så vidare. Men man tror att han begick sitt första mord 1910 i alla fall. Så hur gammal ska han ha varit då? Då ska han ha varit 40 år gammal.
På det första...
Det tror man att det är hans första mord.
Aha,
men man är inte säker.
Nej, okay.
Och sammanlagt i alla fall så tror man att han har torterat och mördat och styckat minst 15 barn. Han valde ofta offer som var mentalt handikappade eller afroamerikaner. För att han trodde då att ingen skulle sakna dem. Att ingen skulle liksom leta efter dem. Och dessa människor fick också utstå den värsta misshandeln av honom. Då de bland annat fick bli torterade med hans paddel, en köttyxa och olika sorts knivar. Och det mest, alltså det mord som jag tycker är det vidrigaste, och som många andra tror jag tycker är det vidrigaste mordet han har begått i alla fall, det är det på den 10-åriga gamla Grace Budd. Och den 28 maj 1928 så svarade Fish på en annons där 18-årige Edward Budd sökte efter ett jobb. Och då var alltså Fish 58 år gammal. Fish kom hem till familjen Budds hem i Manhattan i New York för att träffa Edward. Och han introducerade sig som Mr. Frank Howard, så han hade ett fejknamn.
Mm.
Han bestämde sig då att Edward var det perfekta offret. För att han var ung och snygg och han ville mörda honom. Men sen träffade han Edwards 10-åriga lilla syster, Grace. Fish lovade att han skulle anställa Edward. Och han sa att han skulle hämta Edward och en av Edwards kompisar för att de skulle jobba hos honom några dagar senare. Men han dök aldrig upp på det här mötet. Han dök aldrig upp och hämtade dem. Och sen skickade han ett telegram och bad om ursäkt och sa att jag hade inte tid att komma dit, men jag kommer hem till er snart och pratar med er. Liksom.
Skumt.
Ja, men så några dagar senare så dyker Fish upp till deras bostad igen med massa presenter, bland annat till Grace och till Edward och till mamman och pappan. Alla fick varsin present. Och på grund av att Fish erbjöd Edward ett jobb så litade hans familj väldigt mycket. Jag tror att de hade ont om pengar och var väldigt glada för att han skulle få en jobbchans. Och också för att Fish var en äldre man med barn, så tänkte de att han har liksom barn som har barn. Att han är en gammal helylle morfar. Oh. Liksom. Han är en gullig man.
Oh.
Så de litade på honom. Och innan Fish gick därifrån, alltså Albert, så övertygade han deras föräldrar om att han skulle få ta med sig Grace. Nej. Att han sa att hans syster hade ett födelsedagskalas för några då av hans döttrar. Eller hans dotterdöttrar. Och att Grace skulle tycka att det var jätteroligt att få följa med. Och Grace hade inte så mycket vilja, men hon ville gå på kalas. Så att föräldrarna sa, absolut, du kan få följa med på det här kalaset. Fish tog med sig flickan och sen såg aldrig någon henne igen efter det. Istället för att han åkte hem till ett kalas så tog han med Grace till ett öde hus mitt i ingenstans. Grace började plocka blommor i trädgården utanför medan Fish gick in och tog av sig kläderna för att han inte ville få blod på dem. Han ropade sedan in henne och sprang och gömde sig i en garderob. Och när Grace gick och letade på honom på övervåningen så hoppade han ut ur garderoben och sprang för att hämta henne. Hon blev rädd och försökte springa ner för trappan, men Fish fick tag i henne. Han ströp henne till döds, han högg sedan av hennes huvud och tillagade sedan hennes kropp.
Men va?
Och konsumerade hennes kropp under de nästkommande 9 dagarna. Och det är därför han ibland kallas också The Real Life Hannibal Lecter.
Och vad är det för jävla monster?
Ja, det kan man ju tänka sig.
Men vem kan göra så mot en liten flicka? Jag förstår inte.
Stackars tjej. Alltså, och han kallas ju som sagt Hannibal Lecter ibland.
Mm.
Och Hannibal Lecter, som vi vet, är ju en...
kannibal.
Kannibal. Mm. Så att han... Det var inte första gången han konsumerade en människa. Han har gjort det förut. Och efter att han begick det här brottet så skrev han även ett brev till familjen. Och beskrev exakt vad han gjorde med deras dotter. Han beskrev liksom hur han hade stript henne och huggit av hennes huvud och hur mycket blod det var. Och sen att han hade ätit upp henne. Och hur gott hon smakade. Väldigt äcklig människa. Men en kommissarie kände faktiskt igen att det var Alberts handstil. Och därför blev han gripen. Och rättegången började den 11 mars 1935. Och han... Albert sa direkt att han var inte skyldig. För att han var galen. Han hade jävlar som pratade i hans huvud. Så att han kunde inte hållas ansvarig för det här.
Nej, det är väl klart.
Men till slut så fanns vara skyldig.
Ja.
Obviously. Och dömdes till döden. Och den 16 januari 1936 så avrättades han i elektriska stolen. Och eftersom att han då fortfarande tyckte om att bli plågad så var hans sista ord: det här kommer bli den ultimata njutningen.
Åh, vilken äcklig människa.
Ja. Så han, på engelska då, så sa han och så här: sexual, this is gonna be the ultimate sexual pleasure. Som att han skulle njuta av det.
Åh.
Ja. Herregud. Och jag har tagit det här från en sida som heter thoughtco.com.
Okay.
Som skriver ganska mycket om serial killers.
Mm.
Ja, den här, du har väl hört om honom förut, eller hur?
Ja, men inte så här mycket information.
Nej.
Jag har hört namnet, absolut. Jag kanske har läst så här jätte briefly om honom någonstans någon gång. Men det här känner jag inte igen. Fy fan vad vidrigt.
Ja. Alltså jag har hört om honom ganska mycket och jag har hört att folk har sagt att han är liksom den värsta seriemördaren i världshistorien. Och alltså, inte om man jämför med, han har inte dödat så många människor. Så ska man jämföra det på det sättet, så är ju typ Ted Bundy mycket värre. För att han har dödat fler människor.
Ja.
Men han har ju dödat dem otroligt grovt. Och han njuter av typ. Så att, om man ska säga så, han är ju mer typ en av de värsta människorna som har levt. Med tanke på att han älskade och torterade
folk. Ja. Liksom, ja, men det är typ som Vlad the Impaler. Han var ju också en sån som njöt av, nu var inte han njöt inte av att plågas själv, men han njöt av att se andra plågas.
Ja,
han satt ju liksom folk sadist. Pålar. Ja, men precis. En riktig sadist.
Ja.
Och han satt och käkade middag medan han såg på när de liksom torterades.
Ja.
Alltså det är ju, jag förstår inte. Jag Nej. Förstår inte.
Nej, alltså jag förstår inte just det här med den sexuella njutningen.
Nej.
Alltså det är en grej liksom, det är väl ganska vanligt då, tror jag, att folk njuter av, du vet, där, att få lite smisk och typ såna här lite,
ja,
så här,
lite, såna...
lite kinky saker.
Ja,
och det är fullkomligt normalt.
Ja, ja.
Så länge man inte gör illa någon på riktigt.
Mm.
Det är liksom där gränsen går kanske.
Ja.
Och det här sadomasochism står för, liksom att när det blir liksom överdrivet, att det blir sadistiskt.
Mm.
Så du ska inte... Jag tycker inte att det ska vara det.
Mm.
Sen är ju folks sexualitet liksom upp till dem själva. De får göra vad de vill. Men
så länge man inte skadar någon annan.
Ja, alltså jag tänker lite på när det gäller sånt där. Typ, du vet det här, den här tysken. Kannibaltysken.
I know, precis som jag tänkte på
nu. Alltså att han åt ju en annan människa. Men den personen ville bli uppäten.
Så skrev en annons, är någon som vill bli uppäten?
På en kannibalsida på så här dark web. Och så var det någon som skrev, ja, jättegärna. Och sen så du vet, kom de hem och de hade lite kul, de hade sex. Och sen skärde han av hans penis.
Han finns gjort den.
Han skärde av hans penis. Skar. Av hans penis först och sen åt de den tillsammans.
Då han åt sin egen?
Ja, jag tror det. Och sen lade de honom i badkaret och så liksom förblödde han i badkaret. Och sen när han var död så styckade han upp honom och började.
Men jag menar, det är ju inte direkt någon njutning för den snubben.
Nej, jag fattar inte varför det är njutning för någon av dem. Mm. Men det jag fattar att han sitter i fängelse för att det är
vidrigt. Olagligt.
Ja, och det är olagligt, precis. Och det är så här, det är farligt att äta folks kött. Alltså, det är farligt med kannibalism. Och allt jag tänker så här, den här killen måste ju ha varit väldigt psykiskt sjuk.
Mm.
För att, du vet, vilja bli uppäten. Att han kanske hade något fel i huvudet.
Ja.
Och då är det väldigt fel att utnyttja en sån person som är lite, inte så snabb i huvudet eller vad man ska säga. Det är fel att utnyttja en sån person.
Mm.
Så att han borde ju veta bättre än vad jag är. Nu checkar jag upp honom för han vill ju det. Alltså såhär, liksom det funkar inte så. Så att,
nej.
Jag vet inte. Det där är liksom det gränsen. Liksom de här människorna, om de njuter av att bli förödmjukade och slagna och sånt där. Liksom, gör det att det är okej.
Mm. Ja, men precis.
Var går gränsen? Jag vet inte riktigt.
Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you.
Det här var rösten av
yeah.
Den 22-åriga Elliot Roger.
Ja.
Yes.
Då 22 år, eller
hur? Då 22, ja, precis.
Ja, jag har sett den här videon ganska många år.
Du vet vem han är.
Ja.
Mm, han är född i London 1991. Men han flyttade sen med sina föräldrar när han fortfarande var ganska liten. Till Kalifornien, USA.
Oh, big mistake.
Allting händer i Kalifornien. Yep. Elliots pappa Peter Roger är en framgångsrik regissör. Och har bland annat jobbat med The Hunger Games-serien.
Jaså?
Yes. Och som liten var Elliot ganska utstött i skolan. Han blev mobbad. Fick grejer kastade på sig i matsalen. Och blev så intryckt i skåp och sånt där. Väldigt elaka saker. Och hans föräldrar flyttade då honom sen till en specialskola. Där fokus lades på barn med inlärningssvårigheter och sånt där.
Mm.
Och som behövde extra stöd helt enkelt. Och han var väldigt annorlunda. Han hade inte så många vänner. Men han led framförallt av tjejer i hans ålder som aldrig visade något intresse för honom. Mm. Och det tog väldigt hårt på honom. Vid 18 års ålder var hela han fylld av hat och förbittring mot, enligt honom då, snygga personer och par i hans ålder. Han tyckte livet var helt fruktansvärt och orättvist. Men man ska då komma ihåg att den här killen, han levde i princip i lyx. Tack vare då hans pappa som var väldigt framgångsrik. Och hans mamma också. Men jag hittade inte så mycket information om henne.
Nej.
Men hon hade bland annat jobbat med så här Indiana Jones och filmer och sånt där.
Så hon var också någon film.
Så att de hade det väldigt bra ställt. Han hade en alldeles egen ny svart BMW. Jättefancy.
Är det den han sitter i? Den
där, ja, det är den han sitter i. Märkeskläder, privatjets och träffar med kändisar, privatkonserter. Väldigt.
Buhu.
Och han tyckte det var orättvist.
Åh, oh, gud.
Yes. Och han skröt om det här då i sina YouTube-videosar. Det och hur mycket han hatade tjejer som av någon anledning inte var attraherade till honom alls. Jag tänker spela upp ett litet tillklipp.
Mm.
Och här står han då ute på en gata. där han... Ja, ni får höra själva.
I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice...
Car, säger han. Nu råkade jag stanna. men som ni hör, han skryter väldigt mycket om sig själv. Han är så snygg, han är sofistikerad. Han har en fin bil. Ja. Och han var då avundsjuk på alla killar som fick snygga tjejer utan att behöva anstränga sig. Och att det borde vara något fel på tjejernas smak som alltid går till dem istället för Elliot. Och det här gör så att han blir mer och mer hatisk och börjar prata om i sina videos hur han ska hämnas en dag på alla som gjort honom illa. Och för att ingen tjej vill eller någonsin kommer vilja ligga med honom. Misogynist much?
Ja.
och alla de här videoserna, de läggs ut på YouTube. Och några av dem finns kvar. Som då har lagts upp av andra personer. Och under den här tiden så skriver han även ett manifest. Tror man säger på svenska. Det är manifesto.
Ja.
Mm. My Twisted World, The Story of Elliot Rodger. Och jag tänker läsa en liten bit av då introduktionen.
Mm.
Och då har jag översatt då, såklart.
Ja. Yeah.
Mänskligheten. Allt mitt lidande i den här världen ligger i händerna på mänskligheten. Särskilt kvinnor. Det har fått mig att inse hur brutal och korrupt mänskligheten är som art. Allt jag ville var att passa in och leva lycklig bland människorna. Men jag blev utstött och avvisad. Tvingad till att utstå en existens av ensamhet och betydelselös. Allt på grund av att kvinnorna av den mänskliga arten inte är kapabla till att se värdet i mig. Mm. Och hela hans då, men manifest finns att läsa. Och det är bara att googla Elliot Rodger manifesto. Den är på 141 sidor. Så om man vill läsa det så finns det.
141 sidor?
Ja, jag blev också ganska chockad när jag såg hur mycket det var.
Åh oh, gud. Vem läser det?
Ja. Jag.
Läser du hela?
Inte hela, nej, men ganska långt in faktiskt.
Åh oh, god.
Ja, jag var väldigt nyfiken.
Ja.
Han skrev bland annat i början, han började liksom med sin uppväxt. Och sen hela... Det är ganska intressant att läsa om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men det förstår jag. Ja. Det är intressant att man, en människa som har så mycket... Alltså han frågar varför han inte får tjejer. Jag tror att det har att göra med hans jävla attityd.
Definitivt.
Att han har en dålig attityd. Hade han varit lite snällare och lite trevligare så hade han säkert fått massa tjejer. Alltså, det är inte så svårt. Ja.
Exakt.
Herregud. Ja, fortsätt.
Men klippet ni hörde först då, är då, som han säger, hans sista video. Han berättar var han kommer befinna sig. Och när han ska slakta alla han får syn på, inom citattecken då. Framförallt snygga personer, såklart. Platsen är Isla Vista i Kalifornien. Ett väldigt lugnt och fridfullt område. Nära campuset. I Santa Barbara University. Och det här var då den 23 maj 2014. Han laddade upp sin sista video vid namn Elliot Rodger's Retribution. Där han förklarar att han ska straffa alla kvinnor för att ha avvisat honom. Och straffa alla sexuellt aktiva män för att han avundades dem. Kort därefter skickade han iväg sitt manifest till ett dussintals människor i hans närhet. Så familj, skolkamrater, bekanta etc. Elliot var en college-student och hans två rumskamrater, nu får ni ursäkta mitt uttal, Weihan Wang, Cheng Hong, samt deras vän som var på besök, George Chen, var hans första tre offer.
Mm.
Han hade knivhuggit dem brutalt till döds för att sedan bege sig till ett sorority-hus. Jag vet inte, det finns väl ingen svensk ord för sorority? Eller?
Studentförening. Ja, studentförening. Ah.
Som då var Alpha Phi, tror man säger.
Ja, Alpha Phi.
Och eftersom det var där de snyggaste tjejerna bodde. Men han kunde inte ta sig in där. Det var låst och de öppnade inte dörren.
Nej, obviously.
Obviously.
Vad stod han där med typ ett AK-7?
Ja, men typ. Han hade ju vapen med sig.
Shit.
Men då istället så sköt han mot 3 kvinnor på öppen gata istället. Som var från Delta Delta, tror jag det var. Mm.
Det är en annan studentförening.
Ja, men exakt. Varav 2 avled. Det var Catherine Cooper och Veronica Weiss. Hans nästa offer var Christopher Michael Martinez. Och det var inne på en närliggande del i. Så en liten affär liksom. Och alla dödsoffren var mellan 19 och 22 år bara. Och han fortsatte därefter att skjuta vilt omkring sig medan han satt i sin bil då. Och hela 13 personer blev skadade. Vid det här laget var polisen efter honom och sköt mot bilen han satt i. Och till slut tappade han kontrollen av bilen och kraschade in i en parkerad bil. Och kort därefter så hördes ett skott som visade sig vara från han själv. Då hade han skjutit sig själv i huvudet. Totalt dog 7 personer, inklusive Elliot. Och 14 skadades efter den ungefär 10 minuters långa vansinnesfärden. Polisen fick mycket kritik, menar många offer och offrens föräldrar, då attackerna kunde ha undvikits med tanke på alla hans videos på YouTube, som bland annat hans mamma hade hittat. För det var ju liksom öppet för alla att se. Och de tycker då att det borde ha tagits på större allvar.
Ja.
Och då en av offret, Chris, hans pappa håller ett väldigt rörande tal och han säger en grej som jag tycker är väldigt viktigt.
Mm.
Och som flera amerikaner borde lyssna på.
Ja, verkligen.
Så jag spelar upp den här och hoppas det hörs bra. Nu ska jag se.
They talk about gun rights. What about Chris's right to live?
Right.
Det är inte det enda han säger. Han har, det är 2 minuter långt tal, så ni får jättegärna lyssna på den på YouTube. Father of Victim Too Many Have Died heter den.
Mm.
Han är väldigt upprörd, vilket det syns. Det är så hemskt.
Ja, gud.
Jag blev jätteledsen när jag läste det, så det är så... Ja.
Men det där har jag hört i ganska många fall att... Ja, men inte bara det där med att what about gun rights? Alltså, varför finns det rättigheter till vapen när det finns människor som inte förtjänar att bli skjutna?
Ja.
Men också när det har skett så många skolskjutningar. Och de flesta skolskjutningar sker på grund av att personen har blivit mobbad.
Mm.
Till exempel.
Mm.
Att de inte tar mobbning på större allvar.
Mm.
För att det kan ju leda till såna här grejer. Yeah. Speciellt om man är ett barn som vet att ja, men pappa har en pistol i sin byrå. Liksom. Mm. Jag kan bara gå dit och ta den och gå och skjuta människor som är elaka mot mig. För att som barn man har inte sånt konsekvenstänk. Speciellt inte om man har liksom psykiska problem som han verkar ha.
Ja. Och han hade ju liksom... Jag tror de pratade om, i en intervju med hans pappa, så pratade de om att han hade antagligen någon form av personlighetsstörning, men han blev aldrig diagnostiserad.
Det borde de ha märkt.
Mm.
Jag tänker typ, alltså vet du vem jag tänker på? När jag tänker på Elliot Rogers. Mm, nej. Jag tänker på, du vet i American Horror Story, säsong 4. Jag tänker på han.
Vänta.
Han som, du vet, teamar upp med Twisty. Han unga killen, du vet.
Ja, han. Åh, den galningen.
Ja, han bortskämda skitungen. Han som älskar att döda folk.
Mm.
Sen.
Mm.
Det känns... De känns ganska lika. Det känns som att han är baserad på Elliot. Typ.
Det finns absolut likheter.
Ja, men det är liksom så här... De borde ta sånt här på större allvar. Mm. För det första att... Det har skett så många skolskjutningar de senaste åren. förbjud vapen. Gör så att det inte finns vapen tillgängliga. Och för det andra, se till att liksom, människor som blir mobbade och blir utsatta, de får hjälp.
Mm.
Han har säkert blivit inslagen i skåpet framför lärare och de har inte gjort någonting. Mm. Alltså,
ja, det ligger så mycket bakom det tills att han har utfört de här grejerna.
Ja.
Det har byggts upp så mycket.
Exakt, och det gör det ju absolut inte rätt.
Nej, absolut
inte. Men det är inte konstigt.
Nej,
liksom.
Man kan undvika det.
Ja, precis. Och jag känner verkligen så här. Jag känner ingen sympati för honom. För han verkar ju vara sjuk i huvudet. Men det finns fall där jag... och jag hoppas inte jag låter för hemskt nu. Men där jag haft lite sympati för människan som har begått brottet. På grund av att det har varit så här... Ja, men har du blivit utsatt för så mycket skit så förstår jag att det liksom till slut knäpper i skallen på dig. Alltså det är inte konstigt. Och där borde då poliserna finnas till. Och liksom se sådana här varningstecken. Att han lägger YouTube-videos där han säger att han vill döda folk. Okej. Okay. Mm. Ta in honom på förhör. Ja, bara, hallå.
Men precis. För att alltså, det var inte som att han hade noll visningar. Folk såg ju de här.
Ja, säkert hans klasskamrater.
Ja.
Och sen också, jag tycker det är så... Alltså det är konstigt tycker jag i det här fallet att han, varför går han och dödar tre kompisar då?
Ja, sina rumskamrater plus deras kompis. Alltså,
ja, och varför kan han döda tre killar?
Mm.
Hur kan inte de manövra honom? Det var han såg ut som en liten kille liksom.
Mm, det var för att alla var inte hemma samtidigt. Så att han mördade dem som i samband när de kom hem. En efter en liksom.
Nej men gud.
Mm.
Det var hemskt. Ja, men då förklarar jag lite bättre. Men varför de? De verkar inte ha gjort
precis,
någonting.
Precis, nej. Det fanns ju ingen, det var inte kopplat till det här att han hatar snygga personer. Det var bara hans kompisar.
Nej, och vad? Han skulle döda killen för att han var avundsjuk på dem.
Mm, mm. Alltså, du hör ju. Det är ju någonting fel i hjärnan när man tänker så.
Ja, för fan. Synd.
Det är väldigt tragiskt.
Väldigt tragiskt.
Mm.
Åh, herregud.
Vi har... En mördare till.
Ja, det har vi. En okänd mördare.
Mm.
Eller han är egentligen inte okänd. Men jag skulle vilja påstå att han är okänd i Sverige.
Mm.
För att han är ju en... han är en mördare från Colombia. Och han begick ganska många mord just i Sydamerika. Och därför kanske inte han har nått ut till Sverige och till USA och så vidare. Så han är relativt okänd. Men han, jag tror att i Colombia är han okänd som en av de värsta.
Okay.
Han heter i alla fall Daniel Camargo Barbosa. Och han kallas också sadisten från Juanquito.
Mm.
Och jag kanske släktade det där uttalet. Men, han föddes i alla fall den 22 januari 1930 i Colombia. Och precis som med Albert... Så här var det faktiskt tvärtom. Att hans mamma dog när han var liten. Och hans pappa var väldigt så här emotionellt avlägsen. Och ganska så distant. Och han blev därför mestadels uppfostrad av sin styvmamma. Som inte var en speciellt trevlig kvinna. Utan ofta klädde upp honom i flickkläder. Och skickade honom till skolan. Och där då mobbade väldigt många av hans klasskamrater honom. För att han såg ut som en tjej.
Åh, oh, det påminner mig om.
Om?
Insidious 2.
Ja, åh oh, gud. Mm. Det kanske baserar på honom.
Kanske.
Eller hur? Mm.
Om ni vet vad vi menar så.
Ja, precis. Insidious 2.
Ja.
Men i alla fall, första gången Camargo blev arresterad var i Bogota. Bogota, precis. Bogota. I maj 1958. Och då blev han arresterad för snatteri. Under denna tiden hade han ett de facto förhållande med en kvinna vid namn Alcira. Och de hade två barn tillsammans. De facto, som jag har kollat upp, det tycks vara ett begrepp inom juridiken. Som är någon som bor tillsammans och har barn exempelvis. Men inte har kanske antingen att de inte liksom är gifta eller att de inte har ett legalt gifte och så vidare. Men de kan också... vara gifta. Så att det är typ som ett samboförhållande.
Ah, okay.
Ska jag säga.
Vad heter det?
Ja, de facto.
Okay.
Så jag har inte stenkoll på det begreppet. Men något sånt där. Men sen träffade han. I alla fall det betyder att de var lite så här, du vet. inte jätteseriösa med varandra.
Mm, okay.
Så att han träffade en annan kvinna under den här tiden som hette Esperanza. Och han planerade att gifta sig med henne. Men när han fick reda på att hon inte var en oskuld så ville han inte det längre. Och detta blev typ en väldigt stor fixering för honom under hans mordtid. Hans reign of terror. Och han och Esperanza kom istället överens om att det skulle vara tillsammans så länge hon hjälper honom att hitta tjejer som är oskulder.
Mm.
Som han kan ligga med. Och de blev därefter medbrottslingar. Så Esperanza hittade och lurade unga kvinnor till deras gemensamma bostad. Där Camargo sedan drogade dem och våldtog dem. De gjorde detta tillsammans med 5 olika kvinnor. Men de dödade ingen av dem. Så att de här kvinnorna kunde vittna om vad som hade hänt. Och de blev sedan arresterade och placerade i 2 separata fängelser. Camargo blev dömd för sexuellt övergrepp i Colombia 1964 och fick 3 års fängelse. Och var väldigt lättad över det korta straffet. Men sedan bytte fallet domare och den här domaren gav honom istället 8 år fängelse. Väldigt bra.
Mm.
Så Camargo blev i alla fall väldigt upprörd över detta. Men fick sitta hela tiden. Så han satt i fängelse de nästkommande 8 åren. Sen blev han utsläppt igen då 1972. Och redan 1973 så blev han arresterad igen. För att vara i Brasilien. Och inte ha några papper. Alltså vara papperslös. Så han blev deporterad hem till Colombia igen. Och då tog han sig till Barranquilla. Där han tog jobb som en tv-försäljare. En dag gick förbi. En dag gick han förbi en skola. Där han kidnappade en 9-årig flicka. Som han sedan brutalt våldtog och mördade. Och det var hans första mord. För att han ville ju inte lämna någon som kunde vittna om att han har gjort det här.
Ja, just
det,
han kom på att just det.
Precis, nu kan han kanske hamna i fängelse igen. Måste jag döda henne. Han blev arresterad igen för det här. För att han dök upp på brottsplatsen när polisen var där. För att han hade glömt några tv-skärmar. Ja.
Gud förlåt att jag ska.
Så han så även om man tror att han våldtog och mördade ungefär 8 flickor i Colombia under den här tiden. Så kunde han bara dömas för den 9-åriga flickan. Så det var ju bra i alla fall.
Mm.
Han dömdes först till 30 år. Men det blev senare till 25 år.
Mm.
Och han blev inspärrad på ön Gorgona den 24 december 1977. Men sen 1984 så rymde han från Gorgona och försvann. Och myndigheterna antog då att han hade blivit uppäten av hajar i havet runt ön. Så att de slutade leta efter honom. Men han överlevde faktiskt det här. Lyckades ta sig över en flotte till du kanske slaktar det här Guayaquil i Ecuador, där han kidnappade återigen en 9-årig liten flicka och dagen efter en 10-årig flicka. Han verkade ha någon fixering runt den här åldern, antagligen för att hon var oskulder. Och mellan 1984 och 86 så begick Camargo minst 54 våldtäkter och mord i Guayaquil. Polisen där trodde att det var ett gäng. För att det fanns ingen suck att en ensam man kunde begå alla de här brotten. Eller morden. Men ja, han lyckades under 2 år döda 54 personer.
Två år.
Sen slutligen då så arresterades Camargo. För sista gången i Quito. I Ecuador då. Den 26 februari 1986. Efter att precis ha mördat en 9-årig flicka vid namn Elisabeth. De hittade honom bärandes en väska med flickans kvarlevor.
Mm.
Och han togs till Guayaquil för att bli identifierad av några överlevande våldtäktsoffer. När han greps angav han sig som Manuel Bulgarin Solis. Men de unga flickorna bekräftade honom som Daniel Camorga Barbosa.
Mm.
Han erkände att han hade dödat 71 kvinnor i Ecuador sedan han rymt från fängelset. Han ledde polisen till där han hade dumpat kropparna. Och när han berättade om morden så fanns det inga tecken på ånger överhuvudtaget. Han var helt känslokall och han tyckte sakna empati helt. Han sa att han gillade att våldta oskulder eftersom att de grät. Och när han blev frågad varför han bara dödade kvinnor så sa han att han ville hämnas på hur olojala kvinnor är. Och han ville straffa dem för att de inte var som kvinnor borde vara.
Åh, vilken äcklig.
Ja, och det kan man ju verkligen snacka om när man snackar om nioåriga kvinnor. Att de inte som kvinnor borde vara.
Ja, precis.
Usch. Han blev dömd 1989 till 16 år i fängelse. Eftersom att det just då var det maximala straffet man kunde få i Ecuador. Han satt fängslad i Garcia Moreno de Cuito fängelset tillsammans med en annan mördare. Som du kanske har hört om, som heter Pedro Alonso López.
Ja.
Som även kallades Monstret av Anderna. Som var ansvarig för över 300 mord i Colombia, Ecuador och Peru. November 1994 så mördades Camargo av en man vid namn Luis Masache Narváez. Som var kusin till ett av Camargos offer. Och sammanlagt då så ska Camargo ha våldtagit och dödat åtminstone 150 kvinnor.
150?
150.
Nej.
Japp. Så att... jag vet inte, någon del av mig var ganska glad att han blev mördad i fängelse.
Oh.
Men någon del av mig är lite besviken på att... 16 år.
Mm.
Liksom, det är lite för lite.
Det är lite lite.
Det, tänkte jag, det var maximala straffet i liksom 1994 då. I,
mm.
Eller nej, vi säger 1989. I Ecuador. I Sverige är det just nu 21 år.
Mm.
Det är patetiskt.
Ja, till och med, det är ju också...
Ja, så de straffen är så här... Okej, du har mördat 150 kvinnor. Fängelse är 16.
Ja, vi tar 16.
Du kommer då ut igen innan du dör. Tänkte jag, han hade kunnat liksom överleva. Men som tur var blev han dödad av den här
killen. Tack så mycket.
Ja, precis.
Jag, alltså, man får vara sån.
Mm.
Jag... tycker bara att det de förtjänar att, alltså sådana människor som, alltså pedofiler, våldtäktsmän etc, mördare. Mm. Jag har ingen sympati för om de blir mördade i fängelse. Det är så här, ja, men rätt åt det.
Ja. Men jag tror att det handlade också om att han var,
det var ju släkt.
Ja, dels det, men också för att han är, alltså det handlar om små flickor.
Ja, ja, men precis.
Och jag tror att
det är väl de hur, som...
Ja, alltså det finns ju ändå så här, i USA speciellt, mm, så är det ju väldigt mycket olika människor som sitter i fängelse. Ja. Det är ju inte bara mördare, det är inte bara våldtäktsmänniskor. Våldtäktsmänniskor. Alltså det är inte bara våldtäktsmän, utan det är liksom folk som har begått narkotikabrott, mm, och så vidare. Mm. Eller inbrott och såna grejer. Och därför kanske, om de inte mördat någon själv, så har de ju inte sympati för folk som har mördat folk.
Mm.
Och speciellt inte om de mördar små flickor. De här killarna kanske har små systrar eller... respektera kvinnor och ta koll på honom på grund av det. Att liksom att jag har hört att pedofiler,
det är de som är lägst.
De är lägst ranken, ja, i hela fängelset. Ja. De till och med folk som har begått mord på vuxna män tycker, mm, att liksom, det är för lågt.
Ja.
Så att de brukar ju ha väldigt svårt i fängelset.
Ja, och det är därför de typ sätter dem separat oftast.
Ja, exakt. Jag menar, jag tänker typ på Anders Breivik. Han dödade ganska många ungdomar.
Mm.
Och det är kanske inte jättepopulärt heller. Fängelset. Och de har ju satt honom ganska isolerat.
Ja.
I norskt fängelse. Men ja, jag tycker att det här är... Det är sjukt att man inte har hört om honom så mycket innan. För att han, mm, han är ju... Han är, verkar inte vara en speciellt trevlig kille.
Nej. Verkligen inte.
Nej.
Alltså...
Men den här... Har du hört om honom då? Pedro Alonso López.
Ja, jag känner igen det namnet.
Ja, han var ju så här, alltså han var ju, ja, han är nästan lite lik, han är typ en kolumbisk version av Ted Bundy. Lite så.
Mm.
Typ. Han var väldigt särvit. Som jag läste om att han var ganska charmig. Att han kunde charma till sig folk och sen våldtog han och mördade dem liksom. Så att han var lite som Rodney kanske.
Mm.
Fick lite uppmärksamhet. Så. Mm. Men, jag tycker att Ted Bundy är en av de här mördarna som får mest uppmärksamhet.
Ja, det får man.
Idag. För att han liksom ska vara snygg och du vet så här. Men det finns ganska många sådana charmtroll som är mördare. Liksom. Ja, ja. Så att han, jag förstår inte varför Ted Bundy har så stor... Jag tror att han har fått så stor spridning för att han är typ... han liksom bygger väldigt mycket brott i olika stater i USA. Och det är just att han var amerikansk också.
Ja, precis. Speciellt när jag är amerikaner. Och han rymde ju så många gånger. Och det var en,
ja.
Det var en himla stor grej.
Knasig grej. Alltså knasig historia.
Ja.
Och jag tycker inte om... Alltså jag tyckte filmen med honom romantiserade honom alldeles för mycket.
Gud, ja.
Han var ju ingen så här sexy, omtänksam man direkt. Han var ett monster. Mm. Som de här
som killarna. Som att man ska få sympati för
ja, den karaktären. Varför ska man få sympati för Zac Efron som Ted Bundy?
Nej.
Varför ska man tycka om honom? Det...
Jag tycker om honom som Troy Bolton.
Ja, det är en bra roll för honom. Alltså han var ju bra i rollen. Men de borde inte fokusera på att han skulle vara så omtyckt.
Nej.
Liksom. De borde fokusera mer på det här med att han är obehaglig.
Mm.
Han borde ha varit mer obehaglig. De visade inte honom mörda någon förrän i slutet.
I slutet?
Ja, då fick man se en liten scen. Då fick man inte ens se så mycket blod.
Mm.
Det var bara så här.
Just
det. Kommer du inte ihåg det?
Nej.
När han berättade bara, han skrev så här, du vet. Han gjorde så här imma på glaset när han satt med den där tjejen. Och så skrev han typ så här att han, alltså, no, att han högg av hennes huvud med en yxa. Så där. Och hon bara. Och så fick man se mordet. Och det var, sen var det slut. Man bara.
Nej.
Så innan dess var det så här, man visste inte om man skulle veta och tro om han var skyldig eller inte.
Mm.
Det var typ det filmen ville, man bara, okej.
Okay. Sån besvikelse.
Ja, det var synd. Det var synd.
Mm. Men det är en sån här Netflix-film.
Alltså, precis.
Netflix har gjort den.
Ja,
jag tror de brukar oftast vara ganska låg kvalitet.
Ja, faktiskt. Alltså, deras serier brukar vara ganska bra.
Serierna är ett undantag, de är väldigt bra oftast. Ja,
men
filmerna är...
ganska dålig story.
Ja.
Jag menar då, Netflix har gjort en av de värsta skräckfilmerna i hela världshistorien. The Open House.
Kolla inte på den. Ni förlorar 2 timmar av era liv som ni aldrig kommer få tillbaka.
Den hade potential, men de gjorde ingenting av det. Det var jättekonstigt. Ja, men det var vårt avsnitt med mördare. Det blev ett ganska långt avsnitt.
Ja.
Så jag hoppas ni tyckte det var intressant.
Hoppas det, och att inte det är någon störande ljud så allt för mycket.
Precis, det, vi kan ju inte riktigt röra det, men...
Nej, we're so sorry.
Men hoppas det inte var för mycket bara.
Ja, vi ska försöka förbättra det och kanske typ så skaffa någon form av bättre mikrofon.
Bättre utrustning, precis.
Bättre utrustning och mer ljudisolerat, förhoppningsvis.
Ja.
Så att hang in there.
Hang in there, precis. Om ni ändå tycker att vårt innehåll är bra så får ni gärna fortsätta lyssna.
Mm.
Och fortsätt ge konstruktiv kritik.
Vi älskar det och vi älskar alla våra följare. Eller,
ja,
och på alla Instagram och alla som lyssnar. We love precis. You.
Vi gör det här för att vi tycker det är kul.
Mm.
Så att om ni tycker det är kul också så får ni gärna säga det till oss. Så att vi vet om. Och föreslå jättegärna ämnen som vi kan prata om.
Please do.
Men bra.
Det var allt för idag.
Det var allt för idag. Vi hörs nästa vecka.
Ja. Nu säger jag ses igen. Jag menar hörs.
Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra.
Hej då.